Fatta EU-valet på en kafferast. Din guide inför valdagen. Nu med Förstå allt garanti. Här är Europapodden.
Om det Europa, vad vi heute haben und auf das wir immer mehr zusteuern.
Den 9. juni ska bestämma till Europaparlamentet. Vi har ett starkt hold.
Now it's time to convince the people to win their hearts and to win their minds.
Or you say clearly, there is no deal possible.
Du lyssnar på Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och den 9 juni, då är det val till världens enda folkvalda transnationella församling. Europaparlamentet. 370 miljoner europeer i 27 länder är röstberättigade. Så vad handlar det här valet om? Hur går det till och hur mycket påverkar det egentligen dig som lyssnar? Hur mycket påverkar det Sverige och Europa? Här i studion för att svara på det finns Göran von Sydow. Hej!
Hej, hej!
Du är direktör för SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Välkommen. Och i Bryssel har vi Andreas Liljeheden, Sveriges radios korrespondent där. Hallå.
Hallå, hallå.
Hörni, innan vi drar igång, vi har utlovat en förstå allt garanti på de närmsta 19 minuterna. Så oss EU-nördare emellan, vi får liksom vakta varandra lite så vi inte går loss med för mycket Bryssel-lingo av gammal vana. Är ni med på det, Göran?
Vi kan försöka.
Ja, Andreas?
Ja, men jag är definitivt med på det. Jag kan dra en liten anekdot. Det var så att när jag kom till Bryssel för 16 år sedan, den tror jag var första arbetsdagen, så gick jag på en sån här halvårsgenomgång på svenska representationen, alltså typ regeringskansliet i Bryssel, där det är då tjänstemän som drar allt som är på gång det kommande halvåret om sina områden, miljö, transport, ekonomi och så vidare. Och det var en hel kväll, 4-5-6 timmar, och det var en enda lång harang av bokstavskombinationer och obegripliga förkortningar. Det var lite som ett främmande språk verkligen, så att jag är definitivt med på de noterna.
Mm, du får sätta dig in i hur det var den där dagen då när vi kör nu. Men om vi tar och börjar så här då, vad är det här för val egentligen, Göran?
Det här är ett val, som du själv sa i introduktionen, till ett överstatligt eller övernationellt parlament. Det är unikt i sin karaktär. Och det är då ett samtida val i 27 länder. För det vi röstar fortfarande på partier i våra respektive länder. Och sen till slut så blir då totala resultatet, det blir sen Europaparlamentets sammansättning.
Andreas, hur brukar du liksom sälja in vad det här valet går ut på?
Nej, men jag brukar ju beskriva det som att det egentligen är 27 nationella val till ett och samma parlament egentligen. Och det är ju så att varje lands medborgare väljer sina parlamentariker utifrån olika regler egentligen. Så att där har vi ju olika spärr till exempel för om ett parti kommer in till Europaparlamentet, i olika åldersgränser för att om man får rösta eller kandidera. Det är också olika regler hur man röstar. Och det här tycker jag också speglar debatten också. Det syns ju i debatten som ofta är nationell där svenska väljare, det de tycker det är viktigt att diskutera. Det är inte alls samma sak som spanska eller polska väljare diskuterar.
Mm. Inför den här podden så kollade vi på vad svenska just nu söker på, googlar på nätet kopplat till EU-valet. Och då ser man att många letar efter ord som röstkort, förtidsröstning och sådana saker. Så om vi börjar där, är det väldigt praktiska, Göran. Går det här valet till som ett vanligt riksdagsval eller är det annorlunda på något sätt?
Det går i huvudsak till som ett vanligt riksdagsval. Och från den 22 maj går det att förtidsrösta och sen är själva valdagen den 9 juni. Det skillnad är väl att hela Sverige är en valkrets. Så att vi röstar allihopa på samma listor och samma kandidater. Sen är ju en stor skillnad att det här är bara 21 ledamöter som de svenska väljarna ska välja och inte då så 349 som det är i svenska riksdagsval.
Just det. 21 sa du svenskar som ska representera oss i EU-parlamentet. Och om lika många svenskar röstar, lika stor andel av svenskarna röstar i år som i förra valet, så representerar varje ledamot ungefär 170 000 röster har vi räknat ut. Och en intressant sak som är lite annorlunda i EU-parlamentet jämfört med svenska riksdagen, det är ju att enskilda parlamentariker kan göra, ja, men ordentlig skillnad. Andreas, hur då?
Jo, men så är det. Det är klart att som enskild parlamentariker, om man är en bland 720 stycken, ja, men då kanske man lätt drunknar i mängden så att säga. Men om man lyckas bli framgångsrik som enskild parlamentariker, om man lyckas få en tung post eller ett tungt uppdrag, om man till exempel ansvarar för att förhandla om ett lagstiftningsförslag i parlamentet, då kan du som enskild ledamot spela en väldigt stor roll för hur lagar och regler kommer se ut, inte bara i Sverige utan då hela EU.
Mm. Och det där kanske kan vara en bidragande orsak till att liksom fler tar ju möjligheten att personrösta, alltså kryssa en specifik kandidat i EU-valet än riksdagsvalet. Eller vad tänker du, Göran?
Ja, men det är nog precis så som Andreas beskriver också, att här finns det potentiella utrymmet av väldigt stort inflytande. Sen är ju en stor skillnad att svenska partier då blir ju relativt små i förhållande till helheten. Det är ju 720 ledamöter totalt sett i nästa Europaparlament. Och då kan ju ett parti från Sverige representeras av en enda ledamot. Det kommer säkert bli så för flera. Och för den är det ju en ganska svår uppgift att på egen hand täcka liksom all den politik som ska beslutas om i Europaparlamentet. Så den ska både klara det, men kanske också försöka specialisera sig, ha sina hjärtefrågor och försöka driva dem och få just sådana viktiga uppdrag inom parlamentet och i beslutsfattandet inom EU.
Mm. För med 3 veckor kvar ungefär så är det ju 3 partier som balanserar rätt nära 4%-spärren som också gäller i EU-parlamentsvalet. Det är Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Okej, så 21 ledamöter från Sverige. Och det här med hur många parlamentariker ett land har, det avgörs ju främst av hur många människor som bor i landet. Det största landet, Tyskland, har 96 ledamöter. De minsta EU-länderna, Cypern, Malta och Luxemburg, de har 6 vardera. Där går liksom en nedre gräns. Så liksom, hur tungt är Sverige då med sina 21, Andreas? Kan man säga något om det?
Det beror lite på, skulle jag säga. Men vi kan ju titta på förra valet till exempel. Då blev det ju lite av ett generationsskifte bland de svenska parlamentarikerna. Det var många nya som kom in. Och kommer du in som nya, men då är det ju också svårare att få de här tunga posterna och uppdragen. Och det tar tid att lära sig hur parlamentet fungerar och navigera i det här systemet. Det vi ser nu, det är ändå att många av de svenska ledamöterna, de vill bli omvalda. Vi vet inte om de lyckas med det, men om de lyckas så blir det ju, kan man säga, de svenska ledamöterna kollektivt har större erfarenhet och kanske kan ta sig fram på ett annat sätt och då få större chans till de här tyngre uppdragen. Så sätt så den här gången så kanske Sverige och Sveriges ledamöter kan ha lite större inflytande än vad vi har haft under den senaste mandatperioden, potentiellt.
Det där var en timeout. Vi tar en sån här, tänker jag. Tycker ni att vi har levt upp till vår förstå allt garanti hittills de här första minuterna? Är det något vi behöver förklara bättre, Göran? Solklart, klart som korvspad. Vad tänker du, Andreas?
Nej, men jag hoppas att vi har varit ganska förståeliga.
Men det här med din första frågan, om man säger så här då, det var ju liksom mer, vad är det här? Men du kanske kommer in på, det är därför jag vill inte föregripa, du kanske kommer in på, vad gör Europaparlamentet? Alltså, ja, det är ju alltså, vad beslutar man? Men det var bara...
Men av det vi har tagit hittills känns det som att vi har varit...
Det tycker jag väl känns väl, eller? Ja, ni bedömer bättre än jag.
Producent Therese, hon säger här i mitt öra att hon undrar om det här med den här nedre gränsen som vi pratar om. För de minsta EU-länderna, 6 parlamentariker, de är ju som sagt pyttesmå, några av dem, Luxemburg till exempel. Att de då får 6 parlamentariker, det ger ju dem ett oproportionerligt stort inflytande ändå. Blir inte det där lite orättvist, Göran?
Jo, men så är det. Då är de små länderna, de är överkompenserade. Och det här kallas då för att mandatfördelningen görs med så kallad degressiv proportionalitet.
Oj.
Så svårt ord kan man också ha i det här. Och det är då att Tyskland har förvisso 96, medan då Malta till exempel bara har 6, men är ändå överrepresenterad. Och det är ju i syfte att det inte ska bli för stor dominans av de stora och folkrika länderna. Samtidigt ska man ju säga att det är klart att de stora och folkrika länderna, hur det går i Europaparlamentsvalet, det har ju väldigt stor betydelse för den totala sammansättningen i Europaparlamentet.
Mm.
En liten bonusinfo kan ju gälla om Tyskland. Och det är att de har 96 mandat, men där finns det faktiskt ingen spärrgräns. Så att då kan man komma ner ända till 1% röststöd lite drygt för att faktiskt få ett mandat i Europaparlamentet.
Just det, de har ingenting motsvarande våran 4%-spärr. Okej, i höst då, när alla 720 ledamöterna sitter där i parlamentet och åker fram och tillbaka mellan Strasbourg och Bryssel, vad är det de ska göra? Vad bestämmer egentligen parlamentet, Andreas?
Ja, väldigt kortfattat kan man ju säga att parlamentet beslutar om lagar och regler i EU. Alltså, kommer det ett nytt lagförslag så går det oftast till parlamentet. I de flesta fallen så är parlamentet medlagstiftare, som man säger. Och då blir det parlamentets uppgift att titta på det här lagförslaget, ändra, komma med ändringsförslag, forma det här och fatta beslut om lagarna.
Man kan också lägga till att parlamentet kontrollerar kommissionen, som är det närmaste vi har en regering på EU-nivå. Det är inte fullt ut som en regering, alltså partipolitiskt sammansatt, men parlamentet ska också godkänna kommissionen och kan också avsätta kommissionen.
Just det.
En sak som parlamentet däremot saknar, som vanliga parlament normalt sett har, det är initiativrätt att föreslå ny lagstiftning, och det vill parlamentet väldigt gärna ha.
Ibland agerar de nästan som att de har det, men det kanske är ämne för en annan eller andra poddar. Men om vi tar den här beslutsgången som du var inne på här nu då. Om vi drar den på enklast möjliga sätt, vill du börja då, Göran, kanske med var de nya lagarna kommer ifrån? Vem är det som har den här initiativrätten?
Kommissionen har rollen att föreslå ny lagstiftning. Och sen, i de allra flesta fall, så ska parlamentet tillsammans med ministerrådet, där ländernas regeringar representerade, de ska fatta ett beslut tillsammans. Och det betyder att de förhandlar med varandra för att enas om en ståndpunkt. Därefter så blir det då ett europeiskt beslut eller en lagstiftning.
Okej, så parlamentet kan inte själv driva igenom en ny EU-lag, men EU-lagstiftningen kan i de allra flesta fall inte bli till utan att parlamentet säger ja. Och visst är det också så, Andreas, att parlamentets makt har liksom stadigt ökat under årtiondena?
Ja, men visst är det så. Alltså, man kan ju säga generellt att EUs makt har ökat successivt, men framförallt att Europaparlamentets makt har ökat. Och parlamentet, lite som Göran var inne på, de ropar hela tiden på mer inflytande och har i stor utsträckning lyckats med det. De allra flesta frågor, de allra flesta lagförslag, de går också via parlamentet, och det bygger på att parlamentet också är med och fattar beslut.
Mm. Och det där tycker jag är lite intressant, för jag tycker själv att det liksom lever kvar en bild bland folk i allmänhet, också hos oss i medierna, att parlamentet, de är väl inte liksom, det är en stor, tung, ganska tandlös koloss. Göran, håller du med?
Nej, det håller jag inte med om. Parlamentet kan ha ett väldigt stor betydelse. Som sagt, det krävs då en majoritet.
Nej, men att den bilden lever kvar.
Den bilden lever kvar, men jag menar den inte riktigt stämmer, för att parlamentet som sagt behöver vara med och fatta beslut i de allra flesta fall. Sen är det klart att det behövs ju bara om man säger enkel majoritet för att fatta beslut i Europaparlamentet. När länderna fattar beslut i rådet, då krävs det oftast då kvalificerad majoritet, det vill säga det är ett högre krav. Så att Europaparlamentet kan då vara relativt framgångsrika med också ställa krav i beslutsprocessen, anföra sina tillägg till förslagen och helt enkelt spela en väldigt viktig roll för det som blir lagstiftning för alla EUs medborgare.
Mm. Men det finns ju då inga regler utan undantag i utrikes- och säkerhetspolitiken. Där bestämmer ju inte parlamentet. De kan tycka saker men bestämmer inte. Där ligger makten hos länderna. Och ändå handlar ju mycket i valrörelsen nu om att det rasar ett krig i Europa. Hur EU ska möta hotet från Ryssland, hantera Vladimir Putin. Hur ska man förstå det där då, Andreas?
Ja, men det är ju egentligen den största frågan just nu. Vi har ett krig i ett grannland till EU, ett helt annat säkerhetsläge. Och då tror jag det är ganska naturligt att det också är detta som diskuteras inför valet. Och visst, säkerhet och utrikesfrågor, det är inte frågor som parlamentet har så mycket att säga till om. Men indirekt så kan ju parlamentet fatta beslut i andra frågor som har ändå bäring på säkerhets- och utrikespolitiken. Om vi tar Ukraina till exempel, där har ju parlamentet varit med till exempel och beslutar om att man ska slopa tullar för Ukraina. Det är ju ett slags ekonomiskt stöd som EU ger till Ukraina, men det har ju också bäring på Ukrainas ekonomi och därmed också kanske förmågan att försvara sig, så att det påverkar säkerhetspolitiken också. Så att det är ju inte helt svartvitt det här liksom, vad parlamentet kan besluta om och inte. Det vill säga att parlamentet kan besluta om många saker som också har bäring eller indirekt koppling till säkerhets- och utrikespolitiken.
Parlamentet kan också påverka opinion och driva frågor och visa för andra någonting som är viktigt och där man förväntar sig att kommissionen eller medlemsstaterna tar initiativ. Så att det här spelar inte heller en helt oviktig roll genom att anta resolutioner till exempel om vad man tycker är viktigt.
Mm. Okej, nu har vi varit uppe i de riktigt stora frågorna. Om vi tar oss ner på vardagsnivå då. För gemene man i Europa. Kan ni ge oss, men säg, två konkreta exempel på något riktigt vardagsnära där parlamentet påverkar oss alla? Andreas, vill du börja?
Ja, men jag tycker det finns en hel del exempel. Typexemplet som har några år på nacken, det är ju slopade roamingavgifter till exempel. Alltså att reser du utomlands nu mera så behöver du inte vara rädd om du åker till ett annat EU-land att det ska kosta skjortan om du surfar med din mobiltelefon. Så att det är ju någonting väldigt konkret som gynnar alla som är ute och reser i EU. Vi har krav på gemensam laddare, så ska du liksom sälja dina prylar i EU, ja då ska det vara en gemensam USB-laddare. Och generellt på techområdet kan man ju säga att EU har ju varit först ut i världen att försöka reglera de stora techbolagen som Google, Facebook, även försökt reglera AI under den här mandatperioden, och det där är ju tjänster som, ja, men de allra flesta vanliga medborgare använder, där då EU försöker se till att de här bolagen inte missbrukar sin ställning, att de tar bort skadligt och olagligt material på nätet och så vidare. Så att det är ju en ganska stor påverkan på vårt vardagsliv helt enkelt.
Att många av de diskussionsämnen som är uppe i svensk debatt om EPA-traktorer eller eldningsfrågor och så vidare, alla de här har ju passerat Europaparlamentet.
Ja, ibland kan man få känslan av att de inte har passerat folkvalda svenska politiker, men det där är en villfarelse i de flesta fall, eller hur?
Ja, och det har passerat rådet också, det vill säga svenska regeringen har på ett eller annat sätt varit inblandat i processerna.
Okej, så för att sammanfatta den här delen då, hur vi röstar den 9 juni, det spelar roll.
Det spelar ju roll för att Europaparlamentet är en viktig lagstiftare och beslutsfattare, och Europaparlamentets politiska sammansättning har betydelse för de politiska utfallen. Vad är det för typ av förslag som kan gå igenom och på vilket sätt?
Okej. Vad säger ni? Är det dags för en självkontroll igen kanske? Har vi slingrat in oss någonstans eller är allt klart som korvspad? Vad säger du, Andreas?
Jag hoppas att det är ganska klart, i alla fall. Klart som korvspad vet jag inte.
Jag missförstod ju din fråga.
Ja, men det redde vi ut riktigt snyggt, tyckte jag.
Gjorde vi det?
Ja. Okay. Och nu gör producent Therese tumme upp i kontrollrummet, så då fortsätter vi. Okej, okay. Om man följer den svenska EU-debatten nu så kan man ju slås av att många tycker ganska lika i EU-politiken. Och kanske är det också därför som många svenskar söker på ordet valkompass på nätet just nu. Den statistiken stiger brant. Och det finns ju ett antal sådana som ska hjälpa väljarna att identifiera vilket parti som står dem närmast. Sveriges Radios valkompass hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Andreas, är du ett fan av valkompasser?
Alltså, i grunden så tycker jag att valkompasser det är ett ganska bra och snabbt sätt framförallt för vanliga väljare att bilda sig en uppfattning. Jag tror inte det är rimligt att tro att vanliga medborgare ska sätta sig ner och studera alla partiers partiprogram. Så att så sätt så är det ju ett bra verktyg. Sen har jag gjort ganska många av de här valkompasserna just inför EU-valet, och ska jag vara helt ärlig så har jag mått lite dåligt. Jag har inte hittat en enda där jag inte haft med synpunkter, att det har varit konstiga frågor som inte har varit aktuella. Vissa har innehållit rena felaktiga påståenden. Så att mitt främsta tips, jag använder gärna valkompasser, men använd flera olika. Gör så många du kan.
Vad tycker du, Göran? Hur ska man se på valkompasser?
Det är ett lite svårt instrument ändå. Det kan vara till hjälp, men samtidigt finns det ju en sån här grundfråga som jag tror många som följer Europapolitiken ställer sig. Hjälper de här valkompasserna verkligen att fatta sitt beslut kring vad Europaparlamentet faktiskt ska fatta beslut kring? För det är klart att man blir ju hjälpt av breda EU-frågor i en valkompass för att veta vilket parti man ska förhålla sig
till. En bred EU-fråga som...
Ja, men ska Sverige ansluta sig till euron eller något liknande i den stilen? Men det har inte Europaparlamentet att göra med. Eller ska EU ha mer makt eller befogenhet? Det är ingenting som Europaparlamentet...
Det är en fråga som ligger på svenska regeringens bord om någonstans.
Och riksdagen. Så det borde vara i ett nationellt val, i riksdagsvalet, att man funderar på sådana saker. Men samtidigt så tänker jag att man kanske ska vara lite generös, för att det ger ju ändå en viss typ av upplysning, och att EU-frågan i sig eller EU-frågorna i sig ändå kan ha en viss betydelse för när man fattar sitt beslut, för det ger en fingervisning om vart det här partiet tycker att man vill driva utvecklingen generellt sett.
Och vill man hålla sig uppdaterad fram till valet så är ett hett tips att fortsätta lyssna på Europapodden. Vi släpper 2 avsnitt i veckan fram till den 9 juni. Tack för idag, Göran von Sydow, direktör på CIEPS, och Andreas Liljeheden, Sveriges Radios Brysselkorrespondent, där på ett lite småstökigt högkvarter, jag tror du, hos NATO, va?
Precis, NATOs högkvarter är det enda hörnet där man har uppkoppling med den här liveväskan.
Härligt, tack för att du var med oss därifrån. Europapoddens producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Saltzinger. Tack för att du har lyssnat på det här förstå allt garanterade avsnittet av Europapodden. Och vill du ändå reklamera och vill att vi förtydligar något, tveka inte att höra av dig på europapodden@sverigesradio.se. Vi hörs.